välkommen till CVE-podden. Det du kommer att lyssna på nu är ett panelsamtal som hölls under Almedalsveckan 2023, arrangerat av Center mot våldsbejakande extremism och Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet. Psykisk ohälsa lyfts allt oftare fram som en gemensam nämnare hos aktörer som motiveras av våldsbejakande extremism, inte minst ensamagerande individer. Hur ser kopplingen mellan psykisk ohälsa, våldsbejakande extremism och våldsdåd ut? Och hur påverkar denna koppling det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism? Center mot våldsbejakande extremism och Segerstedt-institutet lyfte dessa frågor vid ett gemensamt panelsamtal under Almedalsveckan i Visby 2023. Välkommen att lyssna till detta samtal mellan Jonas Trolle, Center mot våldsbejakande extremism, Christer Mattsson, Segerstedt-institutet, Ansa Hagström, Nationellt centrum för terrorhotsbedömning, och Niklas Långström, före detta professor vid Karolinska institutet. Moderator är Maria från Beredov vid Brå.
Ja, hjärtligt välkomna till det här seminariet. Jag heter Maria von Bredow och är utredare på Brottsförebyggande rådet, som jag också, CVE, är en del av. Så att det är lite samverkan här. Och med mig har jag Ansa Hagström, chef för Nationellt centrum för terrorhotsbedömning. Niklas Långström, du är tidigare professor i psykiatrisk epidemiologi samt barn- och ungdomspsykiatri på Karolinska institutet. Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedt-institutet, Göteborg. Och Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism, helt enkelt. Det är ju ett ämne, ska jag börja inleda med och säga att det känns lite i hjärtat med tanke på det som hände förra året här i Almedalen. Och vi stod ju faktiskt precis här den dagen och hade ett seminarium bland annat om ungas radikalisering och flera andra seminarier. Några timmar bara innan Ingmarie Wieselgren blev mördad nere på Donners plats. Och även om det kanske inte är en direkt korrelation, men psykisk ohälsa var absolut en del av det. Så att jag tänker att, i alla fall jag kommer att ägna Ingmarie en tanke under det här seminariet och gör det nog faktiskt varenda dag under den här Almedalsveckan. Det hoppas jag ni gör också. Så med detta så tänkte jag att då kastar vi oss in i det här ämnet som då är psykisk ohälsa och våldsbejakande extremism. Och jag tänker så här, jag kommer att ge er lite frågor så får ni gärna liksom plocka upp något om det är någonting som ni vill säga extra och så. Men vi börjar, Niklas.
Ja, tack.
Ja, du kan få börja med att, du kanske kan resonera lite kring hur det hänger ihop det här med psykisk ohälsa och våldsbrott. Och idag så pratar vi ju särskilt om våldsbejakande extremism då.
Ja. Ja, det är ju en 10 000 kronors fråga och Christer kommer att berätta lite mer om vad forskningsläget ser ut som. Men jag tänker att det är viktigt när man tänker psykiatri eller psykisk ohälsa, som det här ju faktiskt heter också. Det är att psykisk ohälsa är ett väldigt brett begrepp och vi behöver fokusera när vi pratar om de här sakerna. Vi behöver prata om psykiatriska tillstånd eller psykiatriska sjukdomar. Det är viktigt, va? Vi använder ju till och med vardagsspråket, det är ju helt sjukt, säger vi till vardags. Varje gång jag hör det där så hoppar jag till liksom, för något som bara är liksom lite vid sidan om det vardagliga. Och det behöver vi undvika. En sak som är knepig med psykiatri, det är ju förstås att de här diagnosentiteterna som vi bygger ihop med symptom och funktionsnedsättning och lidande, de är ju förenklingar av en komplex multidimensionell verklighet. Så under varje diagnos, en ADHD, en schizofreni eller en beroendesjukdom, finns det förstås en massa andra, det finns en massa delkomponenter, ska jag säga, både inom individen och som också då i samspel med omgivningen och erfarenheterna leder fram till den sårbarhet som just den där individen med det specifika tillståndet uppvisar. Så när vi tänker på samband mellan specifika tillstånd och överrepresentation till exempel bland våldsförövande personer, så behöver vi tänka till, men vad är det egentligen? Är det att det är just det där eller vad finns det för sårbarhet? För det får också betydelse när vi ska försöka förebygga det hela. Så vi har att förhålla oss till dimensionaliteterna och vi har också att förhålla oss till att det förstås inte heller, precis som jag är inne på, att man inte har det här ensamt. Man är inte bara sin schizofrenisjukdom, man är inte bara sin depression. Man har också många andra saker samtidigt, styrkor och svagheter, som också gör att det får olika betydelse hos olika individer att man har en specifik diagnos. Och det gör det också svårt, det vet inte minst Christer som ska komma till det alldeles strax, hur, när vi ska förstå forskningslitteraturen, för den är rätt spretig får man säga. Jag tror jag nöjer mig med det just nu.
Ja, det är bra. Men Christer, du kan ju få, det var ju en radioövergång där nästan, till en liten en sammanfattande bild av forskningsläget rörande de här kopplingarna då mellan våldsbejakande extremism och psykisk ohälsa.
Ja, just det. Hur, ja. Nej, men, och det är som Niklas säger, det är väldigt spretigt och det är svårt att reda ut vad som är kausala samband, verkliga orsakssamband och vad som är korrelationer, att en grupppopulation uppvisar vissa orsakssamband som inte behöver vara kausala. Vi kan fastställa att när vi talar om psykisk ohälsa och våldsbejakande extremism eller terrordåd så är det en väldig skillnad på ensamagerande och de som agerar i grupp. Medan gruppagerande, jag kan återkomma till, gruppagerande tenderar till att ha en lägre grad av psykisk ohälsa än genomsnittspopulationen. Medan ensamagerande brukar tendera till att ha mycket högre psykisk ohälsa än genomsnittspopulationen. Och det ser vi från flera olika länder. Och för att göra det lite pedagogiskt så har jag idag valt att titta på en ganska omfattande metastudie från Storbritannien som Paul Gill har gjort, för man behöver någon form av referensmaterial, hur mår befolkningen i övrigt för att kunna sätta det i relation till någonting. Och han har jobbat med två stycken stora datasätt. Det ena rör individer som de facto är dömda för terrorbrott och det andra rör individer där man har ingripit i förebyggande syfte, vilket också är två helt olika nivåer att titta på problemet. Om man tittar på ensamagerande som de facto är dömda för att antingen ha genomfört eller har för avsikt att genomföra terrorbrott, så uppvisar 41% någon form av psykiatrisk ohälsa. Och de skiljer ut sig från genomsnittsbefolkningen på det sättet att det är framförallt schizofreni och olika vanföreställningar, paranoida diagnoser då, som de är kraftigt överrepresenterade. De är i viss mån överrepresenterade inom autismspektrat också. Men däremot är de kraftigt underrepresenterade i till exempel depressionssjukdomar. Där befolkningen i genomsnitt är mer ansatta än vad den här gruppen är. Och de här 41% ska då sättas i relation till att genomsnittsbefolkningen, som har, det är 26% som har någon form av psykisk ohälsa. Men det är nästan bara depression som dominerar. Så att det är två helt olika profilbilder. Om man tittar på de som har varit föremål för interventioner så är 44% av dem har någon form av psykisk ohälsa. Men då är bilden den omvända. Då dominerar depression. Så att de som lider av schizofreni och vanföreställningar tenderar man inte att hitta i olika screeningprogram. Och där de underrapporteras då uppenbarligen. Så de man hittar avviker både från totalpopulationen genom att de är mycket mer deprimerade än totalpopulationen. Och de avviker från de verkliga terroristerna, de som genomför dåd. Genom att de har en helt annan profilbild då. Vilket bara understryker svårigheten att förutse och att agera. Men om det finns någonting vi kan titta på där vi kan agera tidigt. Så nästan alla, i genomsnitt 70% av de här individerna som är dömda. Väljer att meddela för sin omgivning vad de har för avsikter innan de agerar. Och genomsnittstiden för när de meddelar i 3 veckor. Så det är ofta akuta faser då. Men man meddelar nästan alltid omgivningen vad man har för planer. I 86% av fallen är det sedan tidigare, sedan lång tid innan, känt utav omgivningen att de har radikala idéer och avsikter. Och de meddelar, det är förhållandevis sällan sociala medier att säkerhetspolisen eller andra myndigheter ska kunna screena nätet och hitta dem. För det första är det väldigt svårt. För det andra är det allmänt inte där de berättar vad de har för avsikter. Utan de berättar för är naturligtvis anhöriga. Så absoluta merparten berättar, och de berättar nästan alltid för anhöriga. Vilket understryker vikten av att det finns god tillgång för anhöriga att få stöd. Men det är naturligtvis väldigt svårt för anhöriga att veta att om de agerar på suicid eller om de agerar på terrorprevention. Då.
Tack, vi kanske återkommer till den här frågan lite längre fram. Ansa, hur det här med att du nu har varit på Säpo innan och nu är på NCT. Du har ju en lång erfarenhet. Vilken roll ser du att psykisk ohälsa spelar i ditt arbete, i det som du liksom studerar och tittar på?
Ja, men det är ju precis som både Christer och Niklas är inne på, att det här är otroligt komplext och svårt. Det är ju ett bra exempel på olika omständigheter, eller ett bra exempel på omständigheter som vi på NCT behöver ta hänsyn till när vi gör våra bedömningar. Och som sagt, det är ju otroligt svårt att veta vad som är vad. NCT har ju pratat om en hybridisering av hotet, och som också kan inkludera personliga bevekelsegrunder och inslag av psykisk ohälsa. Jag kanske ska backa tillbaka och säga att NCT är ju ett centrum som består av personal från 3 olika myndigheter. Så vi har ju en unik möjlighet att göra framåtblickande bedömningar på information som 3 olika myndigheter bidrar med. Och det vi ser är ju att det finns inslag av psykisk ohälsa i allt högre grad i de ärenden och den informationen som vi får ta del av. Sen är det ju otroligt svårt att veta vad som är vad, särskilt i förväg. Det är väldigt mycket lättare att vara smart i efterhand och se mönstren så, och se inslagen. Men att se det här i förväg och veta vad som den huvudsakliga drivkraften är. Vi ser ju att det finns exempel på där vi har individer som har gett uttryck för en ideologisk övertygelse, använder olika ideologiska liksom uttryckssätt och så vidare, men där själva gärningen inte speglar den ideologiska övertygelsen. Och här blir det lite knepigt för oss att göra bedömningarna. Så att sagt, det här är bra exempel på både det vi behöver ta hänsyn till i våra framåtblickande bedömningar, men också det som Säkerhetspolisen och andra myndigheter som har i uppdrag att åtgärda också behöver ta hänsyn till. För att vi vill ju att de här åtgärderna, vi som samhälle vill ju att de här åtgärderna ska få effekt och inte motsatt effekt. Så det är också någonting som vi behöver ha med oss i bakhuvudet.
Du känner igen det här som Christer säger om att 3 veckor innan, eller man kan se, är det någonting som ni liksom känner igen i era bedömningar?
Ja, men det gör vi även om vi nu inte tittar bara på psykisk ohälsa som ju, som Niklas sa, är ett otroligt brett begrepp och innehåller många olika omständigheter och diagnoser och så vidare. Det vi ser och har sett under ganska många år, både utifrån ett NCT-perspektiv men också från min tidigare erfarenhet som säkerhetspolisen, det är ju att radikalisering och den här övertygelsen från tanke till handling går allt fortare. Och jag tänker att det här är väl inte något undantag. Så extremister är ju ofta en del av samhällsutvecklingen i stort också och följer den.
Jonas, ni jobbar ju på CVE nära aktörer på lokal nivå. Jag menar, nu har vi varit uppe här lite i forskning, psykiatri, lite nationella. Och även om det inte handlar om direkta individärenden så är det ju ändå personal som träffar de här personerna. Och det kan ju vara poliser, socialsekreterare, kommunala samordnare, socialsekreterare som jobbar direkt kanske också ute. Vad ser ni? Liksom, ser ni att de tampas med den här frågan om psykisk ohälsa också då i det här första linje arbetet?
Ja, absolut. Många har ju på olika sätt varit i kontakt just med socialtjänsten eller kanske med polisen eller hälso- och sjukvården innan. Men så att det finns en sån, och också man har annonserat i skolan att om man är väldigt ung då, att man har en på olika sätt kanske avviker på sätt som... Men problemet som jag upplever som många har då när, i den här första linjen där, som vi jobbar mycket med, det är ju det att hur ska man detektera en människas eventuella avsikt? Alltså, du får ju vara extremist. Du får ju tycka en väldig massa saker och du får ju uttryck för det. Och många gånger kan det också vara att man vill pröva sin omgivning, i synnerhet om man är ung. Och människor gör det. Det är en del i en utveckling, men det kan också vara en del av att man inte mår särskilt bra. Och hur ställer man då, det vi märker mycket, det är hur ställer man adekvata frågor till de här personerna? Det vi upplever väldigt ofta, det är det att man inte har ställt några frågor. Man vågar inte ställa en fråga som att behöver jag vara orolig för att du avser att göra någonting annat? Att du också ska dra med dig andra i den här tanken? Är du på gång? Och just det där att det finns en beröringsskräck. Men jag upplever att det finns en förlösande del i det där, att våga ställa de frågorna. Jag har ju min bakgrund inom polisen och jag vet ju många gånger när man just var hemma hos människor som mådde väldigt dåligt, och att bara ställa frågan rakt ut. Hur tänker du kring att ta ditt liv? Hur tänker du att du kanske våldsamt, på ett våldsamt sätt tar andras liv och också sen tar ditt eget liv. Vad tänker du kring det? Och just den där, de där ganska omedelbara direkta frågorna, de har relevans i vad man sen får för svar och kan då också bidra till faktiskt att lugna ner lite grann. Och det vi ofta märker, det är just att man inte har vågat prata, utan man pratar runt, va? Och det är lite samma i, på arbetsplatser och i familjen. Då. Man pratar runt de här personerna och man är orolig. Men de här direkta frågorna som faktiskt skulle kanske många gånger kunna hjälpa och släppa på ett tryck, de vågar vi inte riktigt ställa. Och det är ju inte så konstigt. Det här är fruktansvärda grejer och det är också tankar och fantasier hos det, så att säga, motparten här som är jättesvåra att hantera. Och det är mycket begärt givetvis. Men jag tror att ju duktigare människor blir på att förstå och detektera det här, desto duktigare kan du också bli på att våga ställa frågor som inte är, de är inte så farliga egentligen faktiskt. Trots att det låter, och det man tänker är kanske väldigt, väldigt allvarligt.
Mm. Jag tänker, du pratade bara nu om skolfrågan till exempel. Ja. Christer nämnde ju här att det kanske inte är så ofta att man läcker liksom digitalt, utan nej, att det är ofta är... Hur kan man se på den frågan, den digitala frågan?
Ja, är det så att man läcker digitalt? För det finns det ju också många exempel på. Särskilt om vi tittar på de här som... Jag har ju även den här skolsektorutredningen som jag har ett uppdrag att jobba med. Så där finns det ju sådana exempel på att man har läckt digitalt. Och där är ju dilemmat lite grann att hur kommer man in i den världen? Eftersom det är ett slutet sällskap. Det ser ju inte ut som en kvartersgård. En kvartersgård där unga är, eller i en klassrum, eller i en förening eller någonting. Där kan du ju på ett helt annat sätt intervenera. Men när du är på en plattform, ja, då är du ju mer anonym. Och det är inte alldeles självklart att någon annan kommer in i det där och kommer med motbudskap och frågor. Så det där är ett dilemma. Det är inte olösligt, absolut inte. Men det är, där har också de som har de här ansvaren att moderera plattformar och ha plattformar, husera, de har också ett ansvar här i hur den här typen av resonemang går. För att det är, där saknar man ju motbudskap och det är farligt.
Niklas, tänker du, om vi går över lite till den här frågan om ensamagerande.
Mm.
Det tycks ju vara så att psykisk ohälsa är lite extra framträdande då. Vi har sett, ni har diskuterat lite kring de som är ensamagerande gärningspersoner helt enkelt, jämfört då med organiserade extremister. Det verkar vara lite skyddande faktor att vi är med i en förening, om man säger så. Hur kan du resonera utifrån ditt perspektiv kring det här?
Ja, jag tänker att man, för det som på ytan är samma, så att säga, oönskade utfall, allvarlig våldskriminalitet och extremistiska våldshandlingar, är ju, har olika liksom vägar som leder upp till det. Och det betyder alltså också att, det ser vi från väldigt mycket annan våldsbrottsforskning, att den relativa betydelsen av olika faktorer för ett och samma problematiska beteende kan verkligen vara olika. Och det är väl känt till exempel när det gäller generellt brott som begås i grupp. Så gängvåld, om man säger så, det är mycket mer våldsamt än vad de enskilda individerna där inne skulle, i den gruppkonstellationen skulle, så att säga, förmå utifrån sin egen sårbarhet och sin egen bakgrund. Så att det faktum att ensamagerande har mer av psykiatrisk sårbarhet av den här typen som Christer har beskrivit, det har att göra med att det behövs mindre av, så att säga, systemradikalisering, den typen av input, för att man ska nå den där gränsen när bägaren rinner över. Medan du behöver inte vara lika illa däran om du har det här kraftfulla nätverket som stöttar dig och som finns runt omkring dig. Jag tänkte på det som Jonas sa också. En av de stora nackdelarna med internet och de sociala medierna idag, det finns ju massor med fördelar förstås också, men en av de stora nackdelarna, det är ju att det skapar svårkontrollerade sociala sammanhang där man kan hitta precis sin avvikande subgrupp som är mycket svårare att hitta i Almedalen eller i samhället generellt innan internets uppkomst. Och det blir ju ett dilemma därför att vi vet att just de här gängeffekterna med likasinnade som stöttar dig kommer att få även inte alltid så speciellt sårbara individer att begå handlingar som man inte kunde tro givet enbart kunskap om just den individen.
Men Jonas, det är ju det här med medlemskap i en organisation. Vi återkommer ju till det lite som Niklas säger. Och då kan det ju vara NMR. Vi brukar ju ta NMR som ett litet exempel. Vi brukar ha det. Men det finns ju faktiskt andra organisationer, får man ju ändå säga, som man ska säga när man pratar om något märke. Och det kan ju vara en skyddsfaktor, precis som vi sa lite grann. Men kan du utveckla lite hur vi tänker kring det här? Mm. För det kan ju låta lite paradoxalt när man samtidigt då vill förbjuda, kanske. Man har liksom en diskussion om att man ska förbjuda de här organisationerna. Får gärna resonera lite kring det.
Jag har ju haft det här uppdraget i 5 år nu nästan. Och det här var ju en fråga som var verkligen uppe på tapeten då när jag började. Om det här med att förbjuda organisationer. Och då var jag lite ambivalent och jag var inte så säker i frågan och sådär. Men jag gör den uppfattningen att man ska absolut inte förbjuda organisationer. Av massor med skäl. Dels för att det är oerhört krångligt utifrån grundlagsperspektiv och såna här saker. Men det är också att tillhöra en organisation, att vara med i ett sammanhang är alltid lättare att detektera än att inte vara med i ett sammanhang. Men samtidigt så ska man också vara medveten om att en sån här organisation agerar ju också. Många gånger så är det så att med den här typen av organisationer så pushar ju de personer som inte är medlemmar eller de som är så extrema så att de inte fick. Det finns ju flera sådana exempel på personer som har gjort sig skyldiga till ensamagerande, grova, våldsbejakande våldsdåd som har supporterat eller känt sig kallade av en sån här gruppering utan att man för den skulle ha kanske ens fått vara med för man anses vara för extrem. Men jag tror ändå att det finns en skyddande effekt. Om man bortser från det här som Niklas var inne på, att det blir den här liksom nästan lite gruppgänget här, att man föder och göd varandra i grupp och hetsar upp och en stämning. Men generellt sett så är det ju så att i en organisation så finns det en struktur och man vill på något sätt vara salongsfähig. Man kan inte vara fullt topptunne galen för att prata klartext. Det är mycket svårare. Så att det finns en poäng i det, tycker jag. Men som sagt, de har ju också en skuld i retoriken. Men den skulden i retoriken, den har även människor i övrigt i en offentlig debatt. Alltså hur väljer vi att ha en offentlig debatt kring olika saker? Jag upplever under de här åren som jag jobbar med det här, men även sen tidigare, att det blir bara tuffare och tuffare klimat. Och det bidrar också till att trycka ut de som har en extremistisk tanke, som i sin tur trycker ut de som har en våldsbejakande extremistisk tanke. Så det har liksom roll vad alla gör i det här. Och hur man bemöter. Så att det är en utmaning och det är faktiskt ett ansvar som många delar. Det går inte att säga som tjänsteperson eller offentlig person eller politiker eller i media. Vi har inget ansvar i det här för att alla har vi det. Vi har en möjlighet att påverka genom hur vi interagerar. Så. Var det ungefär du hade tänkt? Eller blev det...
Nej, det blev bra tycker jag. Ja. Jag kommer nog med lite följdfrågor sen, får se. Men jag låter Christer komma in först, för jag tänker just det här med ditt möte med olika extremister och det här som Jonas nu säger. Vad är dina tankar kring det?
Jag håller med Jonas. Jag skulle vilja vidga det lite. Just Nordiska motståndsrörelsen känner jag till väldigt väl, som jag som etnograf har följt dem inifrån i 3,5 år. Så det finns ju en mängd olika nyanser. Det är väldigt otillfredsställande för de flesta att vara extremist framför en spegel. Du behöver något forum där du meningsgör. Och det kan vara ett socialt forum på nätet där du träffar likasinnade. Det kan vara ett IRL-forum, men någonstans måste du få mening. Så en skyddsfaktor med en organisation som NMR då är att under en period så kan du få utlopp för dina föreställningar och din kritik mot samhället och vad det är nu som driver det genom att dela ut flygblad och sådär. Så, och det kan ju då momentant lindra, men det kan ju också bygga upp något till någonting där man upplever att det är otillräckligt. Och vi har ju åtminstone 3 stycken våldsdåd, terrordåd i närtid i Sverige utförda utav individer kopplade till NMR. Där vi har förstått i vad de har lämnat efter sig i manifest att de till slut fann det meningslöst att agera på den plattformen och ville ha någonting mer. Så den här världen är ju naturligtvis marinerad i emotioner och affektioner och det är ju känslor. Och känslor är ju själens budbärare av otillfredsställda behov. Och de här behoven måste valideras någonstans. Så det är ju riktigt att NMR kan validera de här behoven. Men det är ju lite grann som när du var liten och du hade en klump i magen. Och du sätter det hos mormor och hon ger dig saft och bulle och hon validerar dina behov. Men om det är någonting som förorsakar de här problemen och de inte det får en lösning. Så det är skönt att sitta i mormors mjuka famn där och få saft och bulle. Men om du är mobbad i skolan så hjälper det inte att bli tröstad gång på gång. Men någon måste lösa grundproblemet och då är NMR skitdåliga på detta. Är det någonting du inte får lov att visa i någon extremistorganisation egentligen, i synnerhet inte NMR, det är i form av en psykisk svaghet. Om det framkommer att du får terapi eller att du använder psykofarmaka så åker du ut. om du skulle få för dig att sätta dig och prata om din svåra uppväxt, så har du ganska stora problem i den organisationen. Så de kan momentant vara en välvillig, möjligtvis något radikal mormor då, men de kan framförallt inte lösa problemen. Så långsiktigt skulle jag ändå säga att de späder på problemen. För de som inte nödvändigtvis lider av depression då, men de som tillhör det här spektrat med olika former av paranoida vanföreställningar, för dem är de direkt farliga. För när de lämnar den här trygga famnen och går ut och är missnöjda med, de mår lika dåligt eller sämre än innan och de har ingen trygg famn att vara i längre, då är de som allra farligast. Så när man ska döma någon för terrorbrott och sådär, så måste man bevisa avsiktsrekvisit då. Men i det fruktansvärda dådet vi hade förra året inom nationalsocialistisk rörelse, så uppfattar man ju psykiatrin som en judisk lära och den direkta fienden. Och det vet jag inifrån NMR att det var en av de här inre striderna hos Theodor, som å ena sidan var beroende av att få hjälp, å andra sidan bland sina kompisar fick höra att de som inte handhåller den hjälpen är en del av en judisk världskonspiration. Så på det sättet så det hjälper i stunden, men i längden är det livsfarligt för de som befinner sig inom schizofreni och paranoida föreställningar.
Bara en följdfråga där, Christer. Du pratar om just den här psykiska ohälsan, att det inte, man får visa det. Är det en fråga om för de män som är med eller det här generellt, om man ska ta ett genusperspektiv på den?
Det är i synnerhet för männen, men överhuvudet, man uppfattar ju det just i den här världen som en raslig egenskap, att vi som tillhör detta folket, vi drabbas inte av detta, utan det här är sånt som kommer med svagare grupper och sådär. Och jag ska inte prata så mycket om det, men när man har följt en grupp så länge, så har jag kunnat följa individer medan de gör karriär i rörelsen, och när de kommer i tvivel, och jag har följt individer som har lämnat och avradikaliserats under de här åren. Och en av förutsättningarna för avradikalisering är att man får hjälp med sin psykiska ohälsa. För även om du inte hade väldigt mycket förhöjd psykisk ohälsa, så gå in i den miljön är definitivt att bygga upp det. Du kommer att bli stigmatiserad, du kommer att förlora jobbet. Och en lång rad olika faktorer som ytterligare förstärker det dåliga måendet du har. Om du inte får hjälp med det i samband med att du lämnar, så kommer det ta vägen någon annanstans. Då kommer du leta upp en ny mormor som kan trösta dig i stunden.
Ansa, jag ställde ju egentligen samma fråga till dig, ungefär. Och nu kan vi ha glömt bort den medan vi har lyssnat på så mycket intressant. Men just det här med att du har ju träffat folk i extremism, hur ser du på det som Jonas pratar om, de här organisationerna som eventuellt skyddande faktor etc.?
Ja, men jag tänker att jag skulle vilja börja med att backa tillbaka kring vad vi på NCT pratar om när vi pratar om ensamagerande. Vi pratar egentligen om en slags liksom, individ som agerar på egen hand, som skulle kunna göra det av taktiska skäl som en del av en organisation också. Det behöver inte vara liksom en renodlad person som inte har någon kontakt med omvärlden. Sen är det ju också så att det som vi utifrån betraktar som ensamma individer är sällan så ensamma som de verkar. De har ett ganska stort kontaktnät digitalt eller på andra sätt och så vidare. Så de agerar också utifrån en kontext där man har ett gemensamt, ja, men en gemensamt narrativ eller en uppfattning om vad som behöver göras och på vilket sätt och så vidare. Så det är det ena. Det andra är att jag tänker också att vi tenderar att prata om organisationer som någonting konstant som inte förändras. Den organisation som vi nämnde nu har ju funnits sedan 1997. Det har hänt ganska mycket under den tiden, som ett exempel. Det finns ju också, vad ska jag säga, NCTs uppdrag handlar ju också om att inte bara göra bedömningar utifrån det vi ser här och nu, utan också ett av våra viktigaste uppdrag skulle jag säga är det framåtblickande. Att fundera över hur utvecklingen kommer att se ut framöver för att göra den typen av tidig förvarning, så att olika aktörer i samhället har möjlighet att motverka, stävja, förhindra, men också hantera konsekvenserna av ett eventuellt attentat. Så det var den tråkiga delen, ja, den tekniska delen.
Kommer det roliga.
Nu kommer det roliga. Nej, men utifrån erfarenhet och det som vi har sett genom åren så skulle jag säga att vi har sett exempel på båda delarna. Både där organisationen har varit en återhållande faktor när det gäller den brottsliga verksamheten. Utifrån, om man pratar om en strikt hierarkisk organisation, att du behöver ändå någonstans, du har så här mycket handlingsutrymme själv, men sen behöver du någonstans sanktionera dina beslut, som vilken organisation som helst som vi andra jobbar i också. Så det har vi sett. Men sen har det också funnits exempel på starka ledare som har sanktionerat den här typen av brottsliga gärningar. Och då är ju organisationen och strukturen en enorm styrka om man nu vill samhället illa. Så att vi har exakt exempel på båda delarna. Också det som Christer är inne på och Jonas också, det här med att individer som anses vara för galna får lämna, helt enkelt. Mm. Eller som lämnar av eget, på eget bevåg för att man vill göra någonting mer. Och här är ju ett exempel. Nu är det ett tag sedan och vi har fått en ny terrorlagstiftning precis alldeles nyligen. Men den vi hade alldeles till nu, där har vi ett exempel på just en våldsbejakande högerextremgrupp som var den första som prövades enligt den terrorlagstiftningen och som var ett exempel på just det här. Man begär skriftligt utträde ur en organisation för att kunna göra det man vill av taktiska skäl. Så.
Niklas, har du någon kommentar på det här innan vi går vidare lite?
Nej, men jag tänker just det här också som på olika sätt belyser så att samspelet mellan individen och hens, nästan alltid en han i och för sig, men den så att säga, sårbarheter och styrkor och omgivningen kommer ju att variera. Så det är ju just det här svårfångande. Vi vill ju ha kategorier, vi vill ha riskmarkörer, vi vill kunna fatta beslut, sortera. Men det är fortfarande liksom en rörlig materia. Jag skulle säga, utifrån min erfarenhet från andra våldsbrottsområden, så är ju det här, och även om det har hänt en del under senare år med sammanställning av kunskap, systematiska kunskapsöversikter, så är det fortfarande svårfångat och ständigt i rörelse. Men ju att vi samspelar med vår omgivning, det är basic, så att säga. Man vill påminna om det även som psykiater, så att säga. Att det kommer att påverka hur uttrycket för din sårbarhet kommer att se ut. Normalt bättre än genomsnittet eller riktigt jävla allvarligt. Det kommer också att göra med omgivningen och hur den då på olika sätt tillfredsställer behov och förväntningar och förhoppningar som du kan ha.
Man kan prata lite om skolattacker. Jonas började ju lite berätta om sin utredning. Men Ansa, om vi går till den frågan då, som är väldigt, kan man säga, lite specifik. Men vi har ändå haft några ärenden nu på sista tiden. Och då kan man ju säga att de är inspirerade mer än motiverade av den våldsbejakande extremismen, kanske. Du får resonera här med mig lite vad du tror. Men man kan låna lite symbolspråk, man kan låna lite idéer. Men man är inte riktigt, man är inte inne i den här rörelsen kanske. Man är inte liksom helt strömlinjeformad och det ligger ju lite i det som ni säger. Vad tror du att det här beror på?
Ett ord, digitalisering.
Ja, okej.
Nej, men det jag tänker är att vi ser ju möjligheterna att låna uttryck och tankar och idéer från en mängd olika saker ökar ju med internet. Allt ifrån teknik och algoritmer och det vi söker på, men också det här som vi har varit inne på, tendensen vi har i samhället idag att vi söker bekräftelse på redan av de uppfattningar som vi redan har, snarare än söker någonting som motsäger dem eller utmanar våra redan befintliga föreställningar. Så jag tänker att det som vi på NCT har pratat om, det här med hybridiseringen och det som man skulle kunna kalla för både ideologisk finissa men också det här ideologiska smörgåsbordet som vi kan plocka av. Det som är viktigt att komma ihåg här, tänker jag, är ju att de aktörer och de brottsliga gärningar som vi har sett genom åren har ju inte bara hämtat inspiration från de egna leden. Det vill säga våldsbejakande högerextremister hämtar inte bara sin inspiration från just en högerextrem agenda. Utan de lånar ju från skolattentat och grov kriminalitet generellt när det gäller metoder och så vidare. Och man lär också av varandra. Vi pratar ju traditionellt sett om 3 stycken våldsbejakande extremistmiljöer. Och här finns det ju en kunskapsöverföring som går över just de här indelningarna. Och det är precis som Niklas är inne på, att vi gillar ju det här med att strukturera och definiera och hitta indikatorer och sortera in saker i olika boxar. Det funkar inte riktigt så längre. Det här är ju kanske möjligtvis en, också en förlegad sätt att dela in det på i 3 olika miljöer. Det kanske behöver... Vi kanske behöver se på det här på ett annat sätt. För att de här våldsbejakande extremistmiljöerna som både vi på NCT och andra, våra andra hemmamyndigheter pratar om, anledningen till att vi gör det handlar ju om att vi vill på ett enkelt sätt både förklara, öka förståelsen och kunskapen om hur det här fungerar i samhället, men också kunna motverka och stävja det här på ett vettigt vis eller på så bra sätt och effektivt sätt som möjligt. Och det kanske är så att den här indelningen snarare hjälper oss än hjälper oss nu. Mm. Jag har inget bra exempel på hur vi skulle kunna dela in det på annat sätt. Men det är en tanke som vi har lekt med i alla fall, att det kanske behövs någonting annat. För vi ser så många olika samrören och olika fenomen och trender, tendenser som går över de här våldsbejakande extremistmiljögränserna.
Jonas, jag tänker... Ni har precis, om man går över, du är inte bara chef för Center mot våldsbejakande extremism. Jag tänker vi pratar en del om skolan här. I den utredningen som du också sitter i har ni ju lämnat ett delbetänkande. Är det någonting ur det som du kan dela med dig som också kopplar till det här? Jag tänker vi har pratat om hybridisering, digitalisering, de unga såklart.
Nej, men i den där utredningen, vi har ju lämnat som sagt ett delbetänkande. Vi ska lämna slutbetänkande i februari och vi har ju många olika uppdrag. Men en sån här grej, det var ju... kring hur vi ser på att ta emot... För som sagt, många gånger, inte alltid, men många gånger, de här som är potentiella skolattacker, jag vet inte vad jag ska kalla det, men vi får kalla dem för det. De konsumerar ju och sympatiserar ju ofta med de här 3 olika extremistmiljöerna, kan det finnas. Men de är också väldigt trakterade av det allmänna smörgåsbordet. Och att förstå det allmänna smörgåsbordet och att förstå extremismen och att förstå de här miljöerna, det är ju någonting som är oerhört komplicerat när man är i en skola exempelvis. Och det är också komplicerat att kunna ha en sån kunskap i en kommun eller i en friskolekoncern. Och i Sverige idag så har vi 2850 olika utförare av skolverksamhet. 2850 olika utförare av skolverksamhet. Och då är det ju 290 kommuner då inne i det här. Och att få liksom någon slags i såna här frågor som gudskelov också är frågor som är väldigt, alltså de är ju sällan förekommande. Då sa vi så här i utredningen, ska vi liksom ha en likhet i varje kommun? Nej, det kommer inte att gå. Så vi har ju lämnat ett förslag då att Center mot våldsbejakande extremism ska facilitera den här typen av frågor centralt för att man liksom ska kunna avropa stöd i sin myndighetsutövning. Istället för att, så att säga, lägga ut det här, för att ute i kommunerna och även i de här friskolekoncernerna och allting, så man har ju andra uppdrag i förhållande till skolan som är oerhört viktiga. Och vi ser ju att människor idag ute i den linjeverksamhet som pågår, de är ju trippel- och dubbelbokförda i massa olika sammanhang. Och det är oerhört svårt att kunna bibehålla och upprätthålla en kompetens. Så det är ett av de förslagen som vi har, faktiskt i den här typen av väldigt komplicerade frågor kring exempelvis skolattacker eller grövre våld i skolan ha en central, så att säga, bistånd. Inte ta över någonting, men att bistå i myndighetsutövning. Och det är nog ganska lite unikt förslag. För ofta så är det ju så att man från myndighetshåll har en tanke att man bara ska stödja och jobba med policy. Men här säger vi så här, men det är orimligt att man ska kunna ha allting kring det här. Och i synnerhet när världen ser så komplex ut. Så där har vi vänt lite på det. Och det kanske en del tycker är fel. Men jag tror att det är en bra väg att gå i den verklighet vi lever i idag. För det här med 2850, det kommer vi inte komma ifrån. Det är nog här nu.
Jag tänker, nu trillade ju du in på det förebyggande arbetet. Det var ju liksom det jag hade tänkt lite. Så det var ju jättebra. Ja. Och då tänker jag att... Jag menar, Niklas, nu är det en svår, lite öppen fråga, men vad spelar psykiatrin för roll i det här förebyggande arbetet? Ja, givetvis i den psykiska ohälsan, men jag tänker ju specifikt då
Det här är en stor utmaning som har förekommit. Jag kommer ihåg de här våldshandlingarna som skedde under tidigt under 00-talet. De här dödshandlingarna som skedde i centrala Stockholm. Stort antal under ett litet antal månader. Dödligt våld, det var Gamla stan, det var Åkeshovs T-banestation. Det var en väldig ansamling i tid och folk tänkte då som nu, vad fan hände med samhället? Är det på väg utför? Så sen hände, det hade inte hänt innan och det har inte hänt efteråt på det sättet eller den typen av våld. Men en fråga som ju då lyfts det är så, vad kan psykiatrin göra? Kan man inte så att säga pinpointa de här personerna från början och typ ställa de här frågorna? Och det här är en jättesvår utmaning som vi brottas med andra länder också, därför att det finns ju risk, jag tänker på en sak som du sa tidigare också, man vill ju att det man gör ska få effekt, men åt rätt håll. Och det finns ju något med det här med att psykiatrin och andra verksamheter som bygger på de här hälso- och sjukvårdslagen och det här med att ha rätt och få hjälp när man mår dåligt. Där blir det viktigt att man har en tillit till att man kan komma dit och inte så att säga bli pinpointad för att man är potentiellt radikaliserande eller radikaliserad och våldsutövare. Men samtidigt är det ju ingenting som hindrar att man blir duktigare, precis som man lär läkarstudenter och andra inom professionen att ställa frågor kring suicidrisk. Precis som Jonas var inne på också, så kan man faktiskt också på goda grunder ställa frågor kring hur ser ditt liv ut i övrigt? Är det så att du blir så förbannad så att du riskerar att skada andra? Vi har ju mycket, många andra typer av våld som är betydligt vanligare än våld i nära relation till exempel. Och på så sätt, i många fall faktiskt, få positiva svar. Inte så att man kommer åt alla i det, men i termer av att, så att säga, sänka tröskeln lite grann. Och det är lite grann det här med också att våga ställa de här frågorna. Men behöver man också vara backad i organisation, så det handlar inte om den enskilda psykiatern eller psykologen inom psykiatrin som ska kliva fram och göra det här. För det fixar man inte om man inte har organisationen bakom sig. Så här frågar vi här kring sådana där vi känner oss oroade kring det. Så att behålla relation och inte så att säga göra det här för mycket till en detektionsplats av radikalisering. För då kommer folk att söka sig andra vägar. Och kanske inte söka vård. Och det finns då en risk att den motsatta effekten blir att det blir fler människor i riskzon som inte vågar, vill söka den hjälp som de borde göra. Men jag håller med om att det här är knepigt. För jag menar, här kommer man verkligen in på det här gränslandet mellan vad har individen rätt till att få hjälp med och vad har samhället rätt att skydda sig emot. Så det blir ju verkligen ett interface där kring det här. Men det är, jag vill ändå som gammal psykiater så att säga, och utifrån den litteratur som finns, varna lite grann för att man kan gå för långt i det där. Att vi kan ställa frågor kring våld och våldsrisk och i många fall, inte alla, få öppningar till att jobba med det här och det, ska vi säga, det desarmera lite grann. Du var inne på det också, Jonas, apropå det här med skolskjutningar och sånt också, att inte vara så rädd för frågorna helt enkelt, att kunna ställa de här frågorna. För de flesta som är radikaliserade på väg in att begå våldshandlingar kommer ju inte att göra det. På grund av mer eller mindre slumpmässiga händelser, men där vi också kan göra något i många fall mer nytta än skada med att vara nära i det där.
Jag tänkte ge ordet till dig.
Nej, men jag tänkte just på det här med tillfälligheter.
Ja.
För det är ju också det som är en faktor som vi på NCT också behöver ha i bakhuvudet när vi gör våra bedömningar. Mm. Att vi har möjligtvis, som sagt, ett antal parametrar kring liksom, ideologiska övertygelser. Det kanske finns en tydlig avsikt att göra någonting och så vidare. Mm. Men vem och vad och när som drabbas, det är ofta tillfälligheter.
Ja.
Och hur ska vi som samhälle kunna upptäcka det och förebygga? Det finns ju ett exempel också, och nu tappar jag landet, men det kan säkert Jonas eller Christer hjälpa mig med. Jag tror att det är Elliot Rodgers som testar sin egen förmåga om han ska klara av att genomföra det här genom att gå in på ett café, köpa ett glas juice och kasta det i ansiktet på en person, bara för att se hur han själv reagerar och om han klarar av det här i stundens hetta. Hur ska vi se på den typen av händelser som en del av en förberedelse till ett mycket värre grovt våldsbrott? Och jag tänker också på de här exemplen som du drog upp med tunnelbanan och Gamla stan och så vidare. Det är ju några år sedan. Och vi har ju fått terrorattentatsperspektivet i vårt kollektiva medvetande på ett helt annat sätt. Skulle det hända idag så tror jag att vi hade börjat prata om terrorbrott väldigt tidigt. Men det gjorde vi inte då.
Jag tänker vi tackar Hansa. Jag tänker vi börjar närma oss. Vi ska få tid för lite frågor, men jag vill låta i alla fall Christer avsluta lite om man tänker. Jag har många frågor vi skulle kunna ställa, men det är ju alltid så här, man hinner inte med precis allting. Men Christer, jag skulle ändå vilja, om vi pratar, vi har ju pratat lite samverkan. Nu pratar vi om det här med vad kan forskningen ha för del? Hur kan forskningen bidra till den här samverkan för att just, vi pratar om psykiatrin i en del i samverkan, i skolan, vi pratar om CVE, vi pratar om NCT, Säpo och alla de andra myndigheterna. Vad har forskningen för del och viktig roll?
Ja, om jag skulle säga ingen alls så skulle jag är ju forskare så jag talar ju verkligen egen sak här. Jag skulle säga att forskningen har förflyttat kunskapsfronten väldigt mycket de senaste 15 åren. Och bara för att ge några snabba blickar för att ytterligare nyansera det vi talar om idag. När vi talar om ensamagerande, precis som Hansa inne på, som inte är kopplad till en organisation, så har de mer gemensamt med massmördare. Profiler som vi använder för att identifiera potentiella massmördare är mer användbara för ensamagerande terrorister som inte är kopplade till några organisationer. Ensamagerande som har någon koppling till organisationer, alltså leaderless resistance, som agerar ensamma i gärningen men är kopplade, de har en mycket bättre psykisk hälsa än genomsnittsbefolkningen. Så vi talar om två helt olika grupper på tal om hur vi har delat in den här världen. Och det här forskningsfältet har ju dominerats av statsvetare, terrorforskningen tidigare, och det är ganska naturligt att man tittar på olika kategorier och grupper. De är väldigt förtjusta och ritar fyrkanter och så. Men i verkligheten så flyter ju detta ihop, och det är ju det vi är inne på nu. Om vi då tittar på andra faktorer som omgärdar de här grupperna som går hela vägen, så arbetslöshet. De har en arbetslöshet som är 3-4 gånger högre än befolkningen i övrigt. En jätteviktig faktor är, om man tittar på det brittiska fallet, att nästan en fjärdedel av dem hade erfarenhet av krigstjänstgöring som militärer. Och det är någonting som jag tänker att vi behöver titta på. Inte, försvarsmakten och polisens utlandsstyrka är duktiga på att ta hand om. Men nu har vi plötsligt massa frivilliga som krigar för goda saker i olika länder. Men de blir ju också traumatiserade och kommer hem. Och vi vet att det är en förhöjd prevalens bland dem. Barndomstrauma och så vidare. Allt det här finns. Vi måste ha ett språkbruk där vi talar om att skydda sårbara individer. Om vi skyddar sårbara individer skyddar vi också samhället. Om vi utgår från att vi ska skydda samhället när vi närmar oss individer som ännu är oskyldiga, så riskerar vi ett att bidra till stigmatisering, två vi riskerar att bidra till radikalisering. Innan myndigheter ingriper, så det absolut bästa vi kan göra är att stötta anhöriga. Och jag tror att den enskilt viktigaste faktorn att stötta anhöriga är skuldavlastning. Om du lever med en människa som inte mår bra och som avviker väldigt mycket, och du ska orka stå kvar där, så måste du hantera din egen skuld. Vad gjorde jag för fel som förälder? Vad har jag gjort för fel som partner? Vad är mina tillkortakommanden? Och det är ju någonting genom Rädda Barnen, den här orostelefonen. Vi kommer aldrig få veta, eller vi kan få veta någonting om hur det fungerar. Men det är en av de allra viktigaste faktorerna. För vid dagens slut så, vi kan tala om push- och pull-faktorer hur mycket vi vill, men i verkligheten är det så oändligt mycket mer komplicerat. Jag har ju mött individer i min forskning där jag objektivt kan säga att det vore bättre att de fick lov att vara kvar i Nordiska motståndsrörelsen. De hade mått mycket bättre där, de har kunnat slippa sitt missbruk, de har kunnat slippa annat. Och när det är så fattigt i livet att NMR verkligen objektivt sett är den bästa platsen, för det finns ingen annan plats, då måste vi fundera över vad finns det för platser för mycket sårbara individer i samhället.
Och det kopplar ju fint forskningen, och jag tänker att just orostelefonen, Rädda Barnen, den gör ju ni en följeforskning av på Segerstedt institutet, så det binder ju jättemycket, det binder ju ihop det hela så att säga. Så forskningen har en plats, psykiatrin har en plats, givetvis de statliga myndigheterna. Jonas får en pitch på en minut eller så för att berätta varför det är så viktigt att samverka.
Nej, men ensam är ju definitivt inte stark, och det vi jobbar stenhårt med, det är ju att samordna våra alltså det allmännas olika resurser och sätta sig ner runt bord och så säga, vad är vårdens ansvar här, vad är socialtjänstens, och även skolan, familjerna, polisen och så vidare. Och att man ser också, för jag tror också man som tjänsteperson många gånger och civilsamhällesaktör är väldigt ensam. Här sitter jag ensam med den här problembilden, och det vi försöker göra väldigt mycket nu är att sätta alla de här i konkreta ärenden och så säga så här: vad är din roll? Hur gör vi det här nu då? Och vem har vilket ansvar? Och när vi går därifrån så känner jag att ja, men nu har jag lämnat en del på Christer och jag är trygg med att han har det, och skiter det sig för honom, ja men då kan han gå på ANSA och så hjälper hon till, och så har vi en lägesbild. Så att samordnar vi och har en lägesbild. Det här är ju ord som man kan ju bara använda dem och säga samordning och lägesbild, och fyller man inte med någonting, då är det inte värt ett skit. Men det är någonting som vi jobbar oerhört mycket med, att hela tiden samla de här olika aktörerna. Och det tycker jag faktiskt funkar.
Är det någon som vill ställa en fråga?
Margareta Lagerqvist heter jag, och jag har jobbat med rättspsykiatrisk vård mer än 30 år. Och jag tycker väldigt intressant vad du tar upp där, Christer Mattsson, den här studien då, med anhöriga. För de vill ju alltid sina, alltså det är ju ytterst sällan som inte anhöriga är måna om sina, ja, söner är ju ofta då, eller andra anhöriga då, och varna tidigt. Men de måste ju ha någonstans att vända sig. Och som det är, jag har jobbat i Göteborg då, så är det ju jättesvårt för de som inte har haft någon kontakt med psykiatrin överhuvudtaget. Men även de som har en kontakt med psykiatrin är det väldigt svårt för anhöriga att få kontakt med vården. Och där behövde man ju göra någonting. Sen är det en annan sak som Niklas tog upp det här, som jag inte gillar, det här att man säger att det är två olika, att vi ska tänka på patientens bästa och sen ska vi skydda samhället. Det ligger aldrig i patientens intresse att begå brott. Det är fruktansvärt efteråt när man frisknar till. Man tycker det är hemskt, och vi ska ju skydda de här personerna från att göra det som blir en mångårig börda för dem för framtiden.
Ska vi låta Christer och Niklas? Vi kan börja Niklas kanske, den sista frågan.
Jag håller med. Jag tror att det är mer hur man terminologiskt... Alltså, vi har ett ganska starkt fokus i samhällsdebatten just nu på samhällsskydd, får man väl ändå säga. Och jag håller ju med dig som kliniker också i min bakgrund, att det är väldigt dåligt för ditt mående och din... Jag jobbar mycket med barn och unga i kriminalitetsutveckling, att begå allvarliga våldsbrott. Men det, när vi pratar om sådana saker som till exempel frihetsberövanden och sånt, då blir det ju uppenbart att inkapaciteringen gör vi för förvisso också för att skydda individen, framförallt barn och unga, men också för att skydda samhället. Så det är så jag tänker när jag använder de termerna, och inte ställer dem mot varandra, utan självklart handlar det också om den enskilda förövaren, att dess rehabilitering också bygger på att man inte gör det här igen, att man inte återfaller, och att nätverket som du beskriver också får det här stödet.
Christer?
En väldigt kort utveckla lite utav det här. När jag talade tidigare om push- och pull-faktorer, det är ofta det som ligger till grund för olika former utav manualer för att upptäcka drivkrafter. Faktorer som knuffar någon in eller som attraherar. Men i grund och botten en dålig modell. Alltså de här faktorerna är inte felaktiga, men de är alldeles för trubbiga för att förstå vad det är som händer. Det finns en sociolog som heter Rusbolt som utvecklar en teoribildning om sociala och relationella investeringar kopplat till vilket kapital man har att investera. Orsaken till att någon blir kvar i en relation längre än någon annan beror ju inte bara på vad som finns mellan två individer, utan vad man har för annat kapital att investera sig i en annan framtid. Att närma sig en potentiell partner eller en ny relation är också beroende på vad du har för kapital. När vi talar om de här individerna som är stigmatiserad ofta genom olika trauman i uppväxten. Ungefär hälften av dem som begår terrordåd har ett föregående brottsregister. De har ju väldigt, väldigt lågt relationellt kapital att använda sig av. Och kommer inte på egen hand kunna ta sig till miljöer. De här personerna jag tänkte på som inte kunde, de kunde inte ens ta sig in i NMR. Det hjälper oss att tänka lite grann, vad finns det för instanser i samhället som kan bygga upp ett rörelsekapital hos individer så att de orkar ta sig, förmår sig ta sig, är välkomna till sammanhang som kan förbättra deras mående.
Med detta så tackar vi panelen, och tack till er i publiken som har kommit.
Tack.